السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، الحمد لله att Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss möjligheten att samlas för att gå igenom ännu en lektion av denna mycket mäktiga bok Sahih al-Bukhari, den mest autentiska boken som skrivits i hadithsamlingar där man samlar profeten Muhammeds hadither alaihi salatu wassalam av denna mycket nobla imam, Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Må Allah omsluta honom med en enormt stor rahma, förlåtelse, och ge honom de högsta nivåerna i paradiset. Och vi fortsätter ju att gå igenom Kitab al-Riqaq, kapitlet om de saker som mjukar upp ens hjärta. Och som sagt var, det är sannoliken ett mästerverk. Hur författaren så otroligt bra gjort upplägget i denna bok. Där han nämner kapitel som hänger så bra ihop, subhanallah, så pedagogiskt. Och vi talade i förra lektionen om ödmjukhet. Bab at-tawadu, kapitlet om ödmjukhet. Och vi nämnde att ödmjukhet är motsatsen till högmod. Och vi nämnde att beskrivningen eller definitionen av högmod är att förkasta sanningen och att se ner på folk. Vilket gör definitionen av ödmjukhet till att acceptera sanningen och att inte se ner på folk, utan att se ner på sig själv, sina synder och gärna veta ens plats, ens position. Och vi nämnde där lite dygder av ödmjukhet. Och profeten Muhammad alaihissalam har ju nämnt att Allah subhanahu wa ta'ala ärar och upphöjer en människa med ödmjukhet. Alla ärar och upphöjer en person med ödmjukhet. Så det är en väldigt, väldigt nobel och fin egenskap. Och han nämnde också en autentisk hadith att Allah har uppenbarat för mig att ni tjänare till Allah, vi tjänare till Allah, ska ödmjuka oss. Så det är ett påbud, någonting obligatoriskt. En väldigt, väldigt nobel och fin egenskap. Och vi har där en till hadith som vi lovade att vi skulle gå igenom den här veckan. Och det är en mäktig hadith som kallas för hadith al-wali. Hadithen som handlar om al-awliya, de som står Allah subhanahu wa ta'ala nära. Och det är en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah ta'ala säger, Allah säger, man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb, att den som skadar eller stör en av mina awliya, de som står mig nära, har förklarat krig mot mig, eller jag har förklarat krig mot honom. Och det finns ingenting som för en tjänare närmare till mig, och jag älskar mer än de obligatoriska gärningarna. Och sen fortsätter min tjänare att närma sig mig med de gärningar jag har gjort frivilliga, tills det att jag älskar honom. Och om jag älskar honom, så blir jag hans hörsel, han hör med, hans syn han ser med, hans hand han rör med och hans fot som han går med. Och om han ber mig om någonting, så kommer han att få det. Och om han söker skydd hos mig från någonting, så kommer jag att skydda honom. Och det finns ingenting som jag tvekar på mer, som jag måste göra, än att ta min tjänares liv. Han ogillar döden och jag ogillar att göra honom besviken. Ja. En väldigt, väldigt mäktig hadith, som jag sa. Denna hadith kallas då för hadith al-wali. Och det är en av de hadither som Imam al-Nawawi också har valt ut att vara en av de 40 mäktiga haditherna som religionen är byggd på. Och denna hadith handlar om al-awliya, de som står Allah subhanahu wa ta'ala nära. Och ordet wali översätts av vissa till vän. Men Allah alam, kanske en mer korrekt översättning, är att säga de som står Allah nära. De som är under Allahs beskydd. De som Allah ger framgång. De som Allah azza wa jall försvarar och underlättar saker och ting för. De som står Allah nära. Och här nämner profeten alaihissalam att Allah säger. Och det här är det vi kallar för en hadith qudsi, en hadith ilahi. Allah säger: "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Att den som skadar eller stör, bekymrar en av mina awliya, de som står mig nära, har jag förklarat krig emot. Vad som här menas är att den som skadar en av Allahs awliya, inte på grund av världsliga saker. Alltså en person kanske hamnar i tjafs med någon person på grund av världsliga saker. Det är inte det som menas med hadithen. Utan vad som menas med hadithen är att en person hatar någon som står Allah nära. På grund av vem han är, på grund av vad han gör, på grund av hans goda och fina egenskaper, så har den här personen då tagit yani position gentemot den här walin och ogillar honom för den han är. Och det här går inte ihop. För en muslim älskar Allah och älskar det som Allah älskar. Och en muslim hatar det som Allah hatar. Så hur i hela världen kan en muslim hata någon som Allah subhanahu wa ta'ala älskar och håller nära och håller kär? Det här går inte ihop. Så den personen som skadar en av Allahs awliya, yani genom förföljelse, tortyr, förnedring, kränkning och liknande saker som tyvärr sker mot många av de troende på jorden. Och det är något som har skett genom alla tider. Man kollar på de 25 profeter Allah nämner i Koranen, så finner man att profeterna själva och dess följeslagare fick motstånd, fick problem. Vissa till och med dödades för deras tro. Wala shak, utan tvivel, den som beter sig på detta sätt mot Allahs awliya är en person som yani inte gillar vad Allah gillar. Och det är en person som Allah azza wa jall förklarat krig mot. Och vad tror ni kommer att hända med den personen som är i krig med Allah subhanahu wa ta'ala? Yani den personen är körd. Han är bränd. Han är fördömd och kommer att gå under. Må Allah skydda oss. Så hadithen lär oss här faran av att skada, störa, bekymra Allah azza wa jalls awliya. Och vi vet inte om fulan eller fulan si och så är från Allahs awliya. Det är svårt att veta. Det är inte så att det står en etikett att den här personen är från Allahs awliya, utan det här är något som alla vet. Och visst, det finns vissa tecken som vi kommer nämna som bevisar att en person, eller man tyder på att en person är från Allahs awliya. Men i slutändan är det bara Allah som vet. Så man ska vara väldigt försiktig. Generellt muslimen, som vi har nämnt, talar inte dåligt om andra människor. Muslimen är den som man kan känna sig trygg och säker med. Att han inte kommer att skada en med sitt tal eller sitt yani, fysiskt våld eller liknande. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala då i denna hadith vad som gör en person till en wali. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här att det finns ingenting som för en tjänare närmare till Allah och som Allah älskar mer än de obligatoriska gärningarna. Yani en muslim som är troende och dyrkar Allah genom att göra sina plikter. Be sina 5 obligatoriska böner, fasta ramadan, betala sin zakat, åka till hajj en gång i livet, upprätthålla tawhid, självklart först och främst. Gör de obligatoriska plikterna. Det här är de mest älskade gärningarna till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingenting i islam som för en person närmare till Allah än de obligatoriska gärningarna. Och vi har ju också gått igenom tidigare att om en person, en muslim, bara upprätthåller yani islams obligatoriska moment, så kommer personen att gå in i paradiset. Och det här bevisar vad? Att allt som är obligatoriskt är bättre och har företräde över vad som är frivilligt. Och vissa personer tyvärr prioriterar frivilliga gärningar över obligatoriska gärningar. Och det går inte riktigt ihop med denna hadith och även andra bevis i islam. Så Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att min tjänare fortsätter sen att närma sig mig med de gärningar jag har gjort frivilliga. En nawafil. Genom de saker som är rekommenderade, uppmuntrade. Tills det att jag älskar honom. Så han nämner hatta uhibba. Tills det att jag älskar honom. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att en person närmar sig Allah med att göra de obligatoriska gärningarna. Och han nämner de lärda att el-wilaya, att stå Allah nära, är av två kategorier. Den första är att man är en muqtasid. En person som gör sina plikter. Man gör de obligatoriska plikterna, gärningarna. Och man håller sig borta från vad Allah azza wa jalla har förbjudit. Då är man en muqtasid. En person som går i medelvägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala as-sabiquna bil khayrat. De som tävlar i det goda. As-sabiqun, as-sabiqun. Al-muqarrabun. De som står Allah närmast. Och vilka är de? Jo, det är de som utöver att göra sina obligatoriska gärningar. Hålla sig borta från al-haram. Utöver detta gör frivilliga gärningar. Rekommenderade gärningar. De gör sina obligatoriska salah och de gör frivilliga salah. De fastar sin obligatoriska fasta och de gör frivillig fasta. Betalar zakat, betalar sadaqa och så vidare. Yani de gör extra. Läser mycket Koran, gör mycket dhikr, lär sig kunskap, lär ut kunskap, påbjuder det goda, förbjuder det onda. Yani de gör mycket, mycket extra saker. Det här är de som tävlar till Allah i det goda. Och ju mer man gör, ju närmare kommer man till Allah. Så här nämns då två kategorier av al-awliya. Vi har al-muqtasid, de som går medelvägen, gör det de ska göra, håller sig borta från det de ska hålla sig borta ifrån. Och sen har vi de som tävlar i det goda. Och det här är självklart de som är bäst. De som står alla närmast och de Allah azza wa jalla älskar mest. Och här nämns då att Allah älskar personen. Och det är ett bevis på att Allah azza wa jalla älskar. Och från Allahs namn är al-wadud, den kärleksfulla som älskar sina tjänare och de älskar honom. Och att uppnå Allahs kärlek är ett mål som varje muslim ständigt ska sträva efter. Det är yani det högsta av mål man kan sträva efter. För är du älskad av Allah subhanahu wa ta'ala så är du inshallah en person som kommer att vara nära Allah i detta liv och i nästa liv. Och vad händer då med den personen som blir från Allahs awliya och blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala? Allah säger i denna hadith att jag blir hans hörsel han hör med, hans syn han ser med, hans hand han greppar med och hans fot han går med. Vad menas med detta? Detta betyder att personen kommer så pass nära till Allah att Allah azza wa jalla kommer att skydda personens hörsel, syn och fysiska gärningar från att göra det Allah ogillar. Yani han kommer att höra på det som Allah tycker om att man ska lyssna på. Han kommer att se det Allah tycker om att man ska se. Och han kommer att greppa, ta, vara fysisk med de saker Allah vill att man ska göra. Så Allah skyddar personen, håller personen borta från att göra vad som är fel och vad som är haram och liknande. Och betyder självklart inte att personen blir syndfri, men vi talar om det stora hela. Att personen får tawfiq, han får framgång att kunna göra gott och att skyddas från att missbruka dessa enorma gåvor som syn, tal, hörsel, förmågan att röra sig, vara fysisk och så vidare. Enorma gåvor som absolut inte ska missbrukas. Utan personen får då tawfiq av Allah subhanahu wa ta'ala att använda dem till gott. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då en konsekvens och en belöning av att vara från Allahs awliya. Och då säger Allah att om han ber mig, wa in sa'alani la u'tiyannahu. Om han ber mig, om han frågar mig om någonting, så kommer jag att besvara hans åkallan. Jag kommer att ge honom det han ber om. Och om han söker skydd hos mig, så kommer jag att skydda honom. Yani al-awliya, de som står Allah nära, är personer som är mustajab ad-du'a. Deras du'a är besvarad av Allah subhanahu wa ta'ala. Yani vad de än ber om, så kommer de att få det de ber om, subhanallah. Och när de söker skydd, kommer Allah azza wa jalla att skydda dem. Inte det här mäktigt. Och är inte det här någonting som vi alla strävar efter? Att du lyfter dina händer och säger Allah ge mig si och så. Och du får det du ber om. Och vad är då en sebab, en orsak till att få sin dua accepterad? Jo, att man är från Allahs awliya. Och hur blir man från Allahs awliya? Man gör sina plikter och man håller sig borta från al-haram. Och man försöker att närma sig Allah med frivilliga gärningar. Då blir man från Allah azza wa jalls awliya. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ingenting som han ogillar så mycket som att ta tjänarens liv, gärna hans walis liv. För att tjänaren ogillar döden och han ogillar att göra tjänaren missnöjd. Alla människor måste dö. Och om vissa skulle slippa att dö så skulle det vara al-awliya. Det skulle vara de som står Allah nära. Men Allah subhanahu wa ta'ala tar deras liv för att vad som väntar dem i nästa liv är bättre. Det är obehagligt att dö. Det är inte kärleken till dunya som håller dem kvar. Och det är inte ogillan av att möta Allah och vad som finns i nästa liv de är rädda för. Utan det är själva döden. Det är någonting som varje människa ogillar som vi kommer att nämna i kommande hadithir inshallah. Men döden är ett måste. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ kommer att få smaka på döden. Så Allah kommer att ta deras liv och kommer att ge dem någonting som är bättre för dem i nästa liv. Här nämner också de lärda en viktig sak. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i surat Yunus en annan beskrivning av al-awliya. Och det är då Allah subhanahu wa ta'ala säger Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Sannoliken, över Allahs awliya, och det är plural på wali, de som står Allah nära, ska det inte råda någon rädsla eller sorg. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Och sen säger Allah vilka de är. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Att det är de som fullbordade sin tro. De var troende. De hade en korrekt iman, korrekt tauhid. Och det var de som hade taqwa. De var folk som upprätthöll att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Att hålla sig borta från al-haram och att göra det de är påbjudna till att göra. Så i denna aya, i surat Yunus, så nämner Allah azza wa jall då att hans awliya är folk som inte ska behöva känna någon rädsla eller sorg. Rädsla över vad som kommer. Och inte heller sorg över vad som har varit och de fel och tillkortakommanden de har gjort. Utan de kommer att få trygghet. Och vilka är de? Det är de som hade taqwa. De som lydde Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv. Gjorde sina förpliktelser och höll sig borta från vad Allah azza wa jalla har förbjudit. Taib. Och de hade iman. De hade iman, tawhid. Det här är egenskaperna av al-awliya. Och det är viktigt. För vissa ahlul bidda har försökt att missbruka den här termen. Al-wilaya. Som sufister och liknande. Där man liksom säger att al-wali det är si och så. Det är väldigt få utvalda människor. Och man har liksom gett dem den här etiketten att han är en wali. Och sen kanske man går till personen för att få baraka. Man kanske ger personen pengar och personen... Ja, det är en massa saker som är helt oislamiska. Och för det första, som jag sa, vi vet inte ens att en person är från Allahs awliya. Och sen ett sådant beteende att ta pengar från folk och säga att folk ska ta baraka från en och liknande är ett tecken på att han inte är från Allahs awliya. Och sen dessa människor har ofta grövre saker. De sysslar ibland med kirk och bid'ah och gärna saker som inte hör hemma i islam. Och då är man absolut inte från Allahs awliya. Utan då är man från Allahs yani fiender och inte från de som står honom nära. Den som sysslar med bid'ah och tar folk bort från islam och den som gör kirk och liknande, det här har noll med islam att göra. Och en sådan person är inte från Allahs awliya. Så det är fel att tro att awliya är bara en liten begränsad grupp på 10-20 människor runt om i jorden. Nej, hamdar awliya finns. Det är många som är Allah azza wa jalls awliya. Och speciellt i denna tid. Och Allah är den som håller fast vid islam i den här tiden. Gör sina plikter, håller sig borta från stora synder, försöker göra sunna gärningar. Den här personen är en riktig krigare. Och Allah, vi lever i tider av fitna. Och profeten a.s. har nämnt att dyrka Allah i tider av fitna. I tider av fitna är som att göra hijra till mig. Det är någonting stort, någonting enormt. Och ni vet alla hadithen om att dyrka Allah innan domedagen. Det kommer att komma tider av tålamod. Där det är lika svårt att hålla fast vid religionen som det är att hålla glödande kol. Och personen kommer den dagen att få belöningen av 50 stycken av er. Sahaba sa 50 av dem. Nej, han sa 50 av er. 50 stycken av sahabas belöning. För varje gärning de gör. För att det är så svårt att hålla fast vid islam i slutet av tiden. Och det här kan vi se idag. Det präglar tyvärr tillvaron av många muslimer. Att de är muslimer till namnet. De är muslimer till kulturen. Och som profeten Al-Islam har nämnt i hadithen om Dajjal. Att Dajjal kommer att komma i en tid där folk tar lätt på religionen. Just den här beskrivningen. Khiffatun fid din. Khiffatun mina din. Ja, de tar lätt på religionen. Och det är inte så muslimer ska vara. Wallahi, islam är den mest nobla, det ärofulla vi har. Wa ra'sul amr al-islam. Islam är huvudsaken. Det är inte någonting sekundärt. Det är inte någonting kulturellt. Utan det är huvudsaken. Allah skapade oss för islam. Allah skapade inte oss för att springa efter dunya och dess grönska och skönhet och pengar. Eller Allah skapade oss för att dyrka honom, för att komma till nästa liv, komma till paradiset. Så slumpa inte er chans. Missa inte chansen att komma till Allah, att komma till paradiset och att få denna stora belöning. En annan fråga är, vi sa ju att kapitlet om ödmjukhet. Vad har denna hadith med ödmjukhet att göra? Att vara från Allahs awliya. Ordet ödmjukhet nämns inte i hadithen. Men då säger de lärda, som Ibn Hajar nämner här, två förklaringar. En är att en person kommer inte att göra sina plikter och sen kämpa att göra frivilliga gärningar förutom om han är ödmjuk. Yani det, de hänger ihop. Du kan inte vara en wali till Allah om du inte är ödmjuk. En högmodig person är långt borta från Allah, långt borta från sanningen, och är inte en person som underkastar sig Allah och närmar sig Allah med frivilliga gärningar. Så det är underförstått av hadithen att personen är ödmjuk. En annan förklaring är att hadithen indikerar på att man ska älska al-awliya. Yani som muslim måste man älska al-awliya. För hatar man dem, då är man i krig med Allah. Så man ska älska alla Allahs awliya. Inte två, tre stycken, utan alla Allahs awliya ska man älska. Och vilka är al-awliya? Det är profeten, det är sahaba, det är salihin, det är al-ulama. Och det är de rättfärdiga bland muslimerna. De ska älskas. Och bland dessa så finns det de som är väldigt simpla, väldigt fattiga, lever väldigt enkelt. Kanske de som knappt har mat för dagen, de som kanske inte har de finaste av kläder. Att älska dem och respektera dem och högakta dem, det gör man endast om man är ödmjuk. Så att det hänger ihop, yani. Så därför ska man som muslim alltid vara ödmjuk. Now. Vi går vidare till nästa kapitel. Jag säger författaren, profetens uttalande alayhi salatu wassalam, bu'iftu ana wa sa'aka hatain. Jag och domedagen sändes som dessa. Och Allahs uttalande, wa ma amru sa'a illa kalamhi al-basar. Att stunden, yani domedagens infallande, kommer att ske yani med beordringen som är snabbare än ett ögonblick. Som ett ögonblick eller snabbare. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Naam. Och här nämner författaren tre hadither som alla är av yani samma mening. Och det är att profeten alayhi salatu wassalam sa att jag och domedagen sändes som dessa två. Och han pekade med sitt långfinger och sitt pekfinger och satte ihop dem. Så här säger profeten al-Islam att jag och domedagen sändes som dessa. Och han brukade väldigt ofta använda yani visuella, vad kan man säga, pedagogik och läromedel för att få folk lättare att förstå sig på liknelse. Så här är en liknelse. Att profeten al-Islam sändes med domedagen så här. Och de lärda har sagt att det här kan ha två innebörder. Den ena är att mellan mig och domedagen finns ingen annan profet. Precis som det inte finns något finger mellan långfingret och pekfingret. Eller hur? Så han är sista profeten innan domedagen. Det är en tolkning på hadithen och den tolkningen är korrekt. En annan tolkning är att han sändes i slutet av tiden. Yani här vid fingrets botten började eller skapade alla dunya. Och vid långfingrets topp så kommer denna värld att förgå och att ta slut. Och han sändes här där pekfingret slutar, det vill säga i sista tiden. I slutet av denna dunja. Och det här var för 1500 år sedan ungefär som han sa detta. 1500 440 år sedan ungefär. Så domedagen är ju ännu närmare, subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju sagt i Koranen, iqtaraba linnasi hisabuhum, att människornas rannsakning, domedag, är nära. Iqtaraba tis-sa'a, domedagen är nära. Yani det är inte alls långt ifrån oss. Så han sändes i den sista tiden. Han är den sista profeten, domedagens profet. Och det finns ingen profet mellan honom och domedagen. Så domedagen är nära. Och han berättade ju alaihi salam hundratals, om inte tusentals saker som skulle komma att ske i framtiden. Och de flesta av dessa tecken har faktiskt skett. De har hänt. Vilket tyder på att domedagen är nära. Och nu kommer författaren Imam al-Bukhari i slutet på detta kapitel börjar gå igenom lite tecken för domedagen. Han kommer prata om döden. Och han kommer prata om domedagen och sen paradiset. Så subhanallah, det är väldigt, väldigt, vad kan man säga, strategiskt tänkt av författaren. Sättet han har lagt upp boken på. Så här kommer han nämna några tecken inför domedagen. Och vi har ju nämnt några, som att al-amana kommer att gå förlorad. Kanske ni minns det. Och dessa tecken på att domedagen är nära, de är för oss en väckarklocka, som de lärde har sagt. När vi ser dessa tecken ske framför oss, så är det en väckarklocka. Domedagen är nära, den är runt hörnet. Det är dags att vakna upp. Det är dags att skärpa mig. Det är dags att förbereda mig för domedagen. Den dagen jag ska möta Allah och stå till svars för mina gärningar. Domedagens tecken är också ett bevis på hans profetskap. Hur kunde en man för 1440 år sedan i öknen berätta om hundratals saker som ska ske innan domedagen? Och de sker exakt så som han har berättat om. Så det är ett av de största bevisen på att han är en sann profet. Och inte talar från egna begär, utan talar från uppenbarelse. Tre, dessa tecken är också en varning från Allah och från profeten alaihissalam på saker som ska komma att ske. Fitna, prövningar, synder, haram, splittring och liknande. Så att vi ska vara medvetna. Och vi inte ska låta oss luras av dessa illusioner och hägringar. Dessa satans, yani vilseledande medel han kommer att använda innan domedagen. För att vilseleda folk. Så det är en varning till oss muslimer. Att si och så kommer att ske, var inte delaktig. Eller det kan också vara en bushra, en glad, glädjande nyhet. Att någonting positivt kommer att hända. Muslimerna kommer att erövra. Islam kommer att sprida sig. Mehdi kommer att komma. Isa kommer att komma tillbaka. Det finns alhamdulillah yani stunder av glädje också innan domedagen. Det är inte bara mörker. Så det finns också goda tider. Så det här är några av dem. Alla visdomar som finns med domedagens tecken. En sak som också här diskuteras, som Ibn Hajar diskuterar väldigt mycket, det är just den här liknelsen med långfingret och pekfingret. Att vissa har då försökt spekulera i hur många år det är kvar till domedagen och vilket åratal domedagen ska infalla. Och det här är helt fel. Det ska man inte göra. Om profeten Muhammad a.s. säger att han inte känner till när domedagen är, varför ska då vi sitta och spekulera i vilket år domedagen kommer? Utan vi ska istället lägga fokus på den viktigaste frågan. Och det är, vad har vi förberett för domedagen? Det enda vi vet är att domedagen är nära. Och det räcker för oss. Och sen som vi kommer att nämna, om du dör så har din domedag påbörjat. Eller för dig. Och det är den dagen som vi ska förbereda oss för. Och författaren nämner ju också den här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger att beordringen av domedagens ankomst kommer att ske som ett ögonblick eller snabbare. Yani det kommer att ske otroligt plötsligt. Det finns ingen sån här förberedelse, countdown, nedräkning, utan domedagen kommer att ske jättesnabbt. Allah säger bara kun fayakun. Och det sker snabbare än ett ögonblick. Sen säger författaren bab, kapitel. Yani underkapitel som är relaterat till tidigare kapitel. Och han nämner där en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att domedagen kommer inte att infalla tills det att solen går upp från väst. Och då solen går upp från väst kommer varje person att se den och de kommer att tro allesammans. Och det är då en persons iman inte kommer att gynna personen. Så länge personen inte tidigare varit troende eller gjort goda gärningar. Och så nämner han exempel på hur snabbt domedagen kommer att ske. Och han sa att en person kommer att ställa sig upp för att göra en handel. De lägger fram ett tyg eller klädesplagg och kollar på plagget. Och innan de avslutar sin handel så infaller domedagen. Och en annan person kommer att gå för att mjölka sitt djur. Och när han är på väg tillbaka, innan han hunnit drucket, så kommer domedagen att infalla. Och en tredje person kommer att förbereda sin brunn. Han fixar till stenarna på brunnen. Och domedagen infaller innan det att han är färdig. Och en fjärde person tar upp maten för att äta den. Och innan han stoppat den i munnen så har domedagen infallit. Yani, domedagen kommer att infalla då människorna är ovetande och icke förberedda. I denna hadith så nämner profeten alaihissalam ett av domedagens stora tecken. Och det är att domedagen inte kommer att infalla tills det att solen har gått upp från väst. Solen går ju nu upp i öst och den går ner i väst. Men från domedagens stora tecken är att domedagen kommer att gå upp i väst. Och sen kommer den gå ner i öst, alltså tvärtom. Och det är ett sådant mäktigt tecken i himlen att hela mänskligheten kommer den dagen att tro. De kommer att förstå att det här är sanningen och det här är det som är rätt. Men Allah säger att den dagen kommer en persons iman inte gynna. Yani, då blir det osedda som det synliga. Och då accepteras inte en persons iman. Som det har nämnts i hadithen att en persons tauba accepteras så länge själen inte når till halsen. Yani, när själen är på väg ut från kroppen. För då börjar personen att se det fördolda. Och islam handlar om att acceptera tron på det fördolda innan du ser det. Inte när du ser det. Så när det fördolda väl börjar att uppenbaras för mänskligheten och alla ser denna sanning framför sig och vet att det här är sanningen, så kommer deras iman inte gynna. Och det här är för icke-muslimerna. Och även för muslimer som syndar och är långt borta från Allah och inte gör goda gärningar. De kan inte heller ångra sig den dagen och säga nu ska jag börja göra gott. Utan khalas. Det du har gjort är det som räknas. Endast de som gör gott kommer kunna fortsätta göra det. Och det är också en varning till varje person som inte är troende. Person som inte är praktiserande. Vad ska du säga den dagen det här kommer att infalla? Och det kan vara nära, det kan vara nu. Det kan vara runt hörnet. Är du förberedd på denna dag? Och då, som jag sa, finns ingen tauba. Du kan inte ångra dig. Så att det gäller att ändra sig redan nu. Skjut inte upp din tauba. Skjut inte upp att börja praktisera islam. Vänd dig till Allah idag. Börja gå till Allah Azza wa Jal. Gör dina salah. Gör dina förpliktelser. Yani, annars, vad gör du i detta liv? Vad är meningen med livet? Vad har du förberett för döden? Vad har du förberett för domedagen? Så att vi inte skjuter upp saker och ting tills det är för sent. Och här nämndes då att ett av domedagens stora tecken är att solen kommer att gå upp från öst. Och det har nämnts i en annan hadith att det är 10 stora tecken innan domedagen. Och baserat på dessa hadither och flera hadither så har de lärda delat upp domedagens tecken till stora tecken och små tecken. Och vissa har delat upp dem till små, mellantecken och stora tecken. Okej? Okay? Och de flesta små tecken har redan kommit som jag har sagt. Och många av de mellersta tecknen har kommit. Och vissa befinner vi oss i just nu. Och sen har vi de stora tecken och ingen av dem har kommit. Men när de kommer så beskrev profeten alaihissalam att de kommer den ena efter den andra. Och kanske till och med samtidigt. Och han liknade det vid ett pärlhalsband som du tar sönder. Där den ena pärlan ramlar ner efter den andra. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Kommer de komma efter varandra. Och sen kommer ju då domedagen direkt efter dessa stora tecken. Så dessa stora tecken är väldigt... det vi kallar för onaturliga saker. Eller saker som vi inte sett förut kan man säga. Som att solen går upp från väst. Som att det kommer ett dajjal. Isa kommer tillbaka. Det kommer ett djur från marken. Röken som ska täcka himlen. Tre enorma jordbävningar som kommer att skaka om öst, väst och den arabiska halvön. Det är alla enorma tecken. Och som då tyder på att domedagen är otroligt nära. Och sen har de lärda spekulerat i vilket är första av dessa tecken och vilket är sista av dessa tecken och så vidare. Men Allah har alla spekulationer och så vidare. Det vi vet med säkerhet är att Dajjal kommer före Isa. Och före Dajjal kommer Mehdi. Så Mehdi, Dajjal, sen har du Isa. Och efter Isa kommer Ya'juj wa Ma'juj. De här har nämnts i den ordningen. Men det här med solen går upp från väst, Allahu alam, det vet vi inte. För även under Isas tid finns det chans till att göra toba och att bättra sig. Då Isa al-Islam kommer att kalla människorna till islam. Så det kan hända att tecken med solet kommer efter, Allahu alam. Och vissa lärare nämner också att Daba, djuret som kommer ut från marken, kommer samma dag som solen går upp från väst, som Ibn Hajar nämner. För att den dagen kan man inte längre ångra sig och bli troende. Och ett av djurets uppgifter är ju just att märka folk. Troende och icke-troende. För att det liksom hänger ihop. För annars märks en person som icke-troende så kan han bli muslim. Men så är inte fallet här. Utan personen är som stämplad. Han är det han valde att bli innan den dagen. Och den dagen är den dagen då solen går upp från väst. Alla vet bäst. Författaren fortsätter sen och säger bab man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Kapitlet, den som önskar eller älskar att möta Allah älskar Allah också att möta. Författaren kommer nu börja tala om vissa hadither som handlar om döden. Och döden är ju den första anhalten in i nästa liv. Och då börjar han med den här viktiga aspekten av att önska att möta Allah Azza wa Jal. Att längta efter att möta Allah. För det är ju det tillståndet som varje muslim borde dö i. Och han nämner där den mäktiga hadithen från Ubada ibn Samit radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ahu." Den som älskar att möta Allah och önskar att möta Allah älskar också Allah att möta. Men den som hatar och ogillar att möta Allah ogillar också Allah att möta. Och då så sa Aisha radiyallahu anha eller vissa av hans fruar, vi alla ogillar döden. Och då så sa profeten a.s. det är inte det som menas. Vad som menas är att när den troende ligger på dödsbädden och han får den glada nyheten om Allahs välbehag och hans enorma belöning så finns det ingenting mer kärt till honom än vad som är framför honom. Och då längtar han efter att möta Allah. Och Allah längtar efter att möta honom. Och el-kafir, då han ligger på dödsbädden och får beskedet om det hårda straff som väntar honom, så finns det ingenting mer ogillat till personen än vad som väntar honom framför sig. Så han ogillar att möta Allah och Allah ogillar att möta honom. Denna hadith, väldigt mäktig hadith, nämner då profeten alaihissalam att Allah längtar och vill och älskar att möta den som vill möta honom. Och Allah hatar den som hatar att möta honom. Så här nämns två sorters människor. De som längtar efter Allah, längtar efter att få vara nära Allah Azza wa Jal. Och de som hatar och ogillar att vara nära Allah Azza wa Jal. Och när Aisha hörde hadithen så trodde hon att profeten alaihissalam talade om döden. Att en person ogillar döden. Att det är naturligt, yani varje människa ogillar döden. Betyder det då att alla ogillar att möta personen? Och då så sa han att det inte är det som menas med hadithen. Utan vad som menas med hadithen är att en person ligger på dödsbädden. Och änglarna kommer ner till den här personen med glädjande nyheter. Om att Allah är nöjd med honom. Att Allah azza wa jal vill att han kommer ut till hans välbehag. Och att personen inte ska känna fruktan och sorg. Utan personen är lovad paradiset. Och då ser personen det här framför sig. Och då blir det här det mest kära som finns till personen. Och då vill personen snabbt lämna sin kropp och möta Allah subhanahu wa ta'ala och få denna enorma belöning. Och självklart Allah azza wa jal vill också möta en sådan person. Till skillnad från den som lever i otro och förnekelse och möts av änglarna av straff vid dödsögonblicket som sliter ut personens själ och ger personen det skräckslagna budskapet av straff och förnedring och förbannelse och Allahs vrede. Vad ska den här personen se fram emot? Den här personen ogillar att lämna sin kropp, ogillar att lämna denna dunja. För som profeten alaihissalam sa, att denna dunja är ett paradis för den icke-troende. Och det är ett fängelse för den troende. Yani hans kropp är fäst. Dunja är det viktigaste som finns för honom. Dunja och världsliga saker, akhira, nästa liv finns inte med på kartan. Finns inte med i hans hopp och mål och planering. Nej, utan det är bara som att han lever för dunja. En sådan person vill inte lämna dunja. Och speciellt när han får höra om vad som väntar honom i nästa liv. Då ogillar han att möta Allah, för han vet att då kommer han att straffas och han kommer dömas till det han har lovats att möta. Så personen ogillar att möta Allah och Allah ogillar att möta personen. Subhanallah. Här nämner också de lärda som tafsir på den här hadithen den vackra versen i surat Fussilat där Allah subhanahu wa ta'ala nämner just det här ögonblicket. Och ni vet ögonblicket då människan lämnar denna dunja. Det är ett svårt ögonblick. Döden är ingenting enkelt. Vi har aldrig dött förut. Vi vet inte vad som väntar på andra sidan. Så det är svårt. Det är ingenting enkelt. Men Allah subhanahu wa ta'ala ger trygghet och säkerhet till de troende. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i dessa vackra verser: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. De som säger vår Herre är Allah och sedan är stadfasta på detta. Tatanazzalu alayhim al-malaika. Det är till dem som änglarna stiger ner yani vid döden, änglarna av rahma. Med budskapet alla takhafu wa la tahzanu. Att känn varken rädsla eller sorg. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Och glada nyheter om det paradis som ni har lovats. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Vi är era beskyddare, era vänner i det jordsliga livet och i det kommande livet. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Och det kommande livet, där i kommer ni att få allt vad ni kan önska er. Wa lakum fiha ma tad'un. Och där kommer ni få allt som ni kallar på, yani allt ni vill ha. Nuzulan min ghafurun rahim, som en välkomstbelöning från Allah al-Ghafur ar-Rahim. Så, och det har ju också nämnts, som ni säkert känner till, den långa vackra hadithen från Bara ibn Azib där han förklarar hur profeten alaihissalam tog upp hur människan dör, troende och icke-troende, om hur just änglarna av rahma med upplysta, vackra, skinande ansikten kommer ner och liksom ger honom dessa guldglada budskap, kommer med kläder från paradiset, doft från paradiset och lindar in personens själ och ger honom glädjande budskap, kom ut till din herres välbehag och kallar honom efter de vackraste namnen som han har gjort och då ger honom dessa tryggande och glada budskap, kommer personens själ ut lätt från kroppen och längtar efter att få möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och sedan nämndes också i hadithen den icke-troende där änglarna av straff och förnedring, förbannelse kommer ner med mörka, kolsvarta ansikten och kläder från helvetet som sliter ut personens själ från kroppen, slår personens själ lindar in i dessa kläder och förnedrar personen och säger kom ut i din herres vrede och så vidare. Den här personen, subhanallah, hur ska den här personen vilja lämna kroppen? Och det här, kära syskon i islam, är en tankeställare. Inte bara en hadith som vi nämnde. Det här är en verklighet som vi alla kommer att möta. Kullu nafsin da'iqatul maut. Jag kommer dö, du kommer dö. Vad är döden? Den är nära. Livet är kort. Vi har bara fått några år, några dagar, några månader. Vi kommer alla dö och lämna denna dunja. Men frågan är i vilket tillstånd vill du lämna denna dunja? Vill du lämna denna värld i tillståndet att du längtar efter Allah, du vill träffa Allah och du vill ha detta glädjande budskap? Eller ska du bara leva i haram och dö på ett förnedrat sätt? På ett sätt där Allah inte vill möta dig. Du inte vill möta Allah, subhanallah. Vilket skräckscenario. Må Allah skydda oss. A'udhu billah. Nas'al Allah husnul khatima. Må Allah ge oss ett gott slut. Må Allah ta vårt liv i det bästa av tillstånd. Amin. Sen så nämner författaren en hadith från Aisha radiyallahu anha, profetens fru alayhi salatu wassalam, där hon sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa då han var i ett friskt tillstånd, att Allah har inte tagit någon profets liv förutom att han fick se sin plats i paradiset. Och sen fick han välja. Jenny välja om han ville fortsätta leva eller tas till paradiset. Och så sa Aisha att då profeten a.s. då blev sjuk och hans knä var i mitt lår, så förlorade han medvetandet en stund. Och sedan vaknade han upp och hans blick fästes upp mot taket. Och så sa han, Allahumma rafiq al-a'la. Och Allah, det högsta av sällskap. Och då så sa Aisha, då förstod jag att han inte valt oss. Och jag förstod den hadithen som han tidigare brukade berätta för oss. Och det här var det sista som profeten a.s. yttrade från sin mun. Allahumma rafiq al-a'la. Och Allah, det högsta av sällskap. I denna hadith så berättar Umm al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha om denna mycket mäktiga händelse. Profetens bortgång alayhi salatu wassalam, en av de dystraste och mest sorgsliga dagar som denna jord skådat. Och hon berättar här hur profeten alayhi salatu wassalam tidigare nämnde att varje profet fick valet att fortsätta leva eller att få se eller att få gå in i paradiset som änglarna då hade visat dem. Och även en annan gång så predikade profeten a.s. i moskén. Och så säger profeten a.s. att det finns en tjänare till Allah som fick välja mellan att stanna kvar i detta liv eller det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och tjänaren valde det som finns hos Allah. Och när han sa detta så började Abu Bakr radiyallahu anhu att gråta. För han förstod att profeten a.s. hade fått göra valet. Och att han hade valt att lämna dem. För han kände till dessa hadither. Och han förstod sig på vad profeten a.s. här menade. Så profeterna, alla profeter, fick detta val. Att stanna kvar, leva några år till. Självklart begränsat antal år. Eller att dö. Och här förstod då Aisha radiyallahu anha att profeten a.s. fått detta val. Och att han valde vad som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Då han svimmade, förlorade medvetandet. Han hade väldigt hög feber. Och sen då vaknar upp, fokuserar blicken mot taket. Och så säger han, fir rafiq al-a'la. Allahumma rafiq al-a'la. Och Allah, låt mig få anslutas till det högsta av sällskap. Och då så tog Allah subhanahu wa ta'ala hans själ. alaihi salatu wassalam. Så här finner vi också hur profeten alaihi salatu wassalam gärna längtade efter mötet med Allah, som här nämns i rubriken, att den som längtar efter att möta Allah längtar också Allah efter att möta. Och självklart så var ju profeten alaihi salatu wassalam den mest älskade människan till Allah subhanahu wa ta'ala, och den som Allah azza wa jall yani mest ser fram mot att möta. Och här nämns också i förklaringen på dessa hadither en väldigt viktig aspekt. Och det är att de som föraktar eller förringar detta världsliga liv, inte ser det som sitt största och viktigaste mål. De ser denna dunja för vad den är. Det är en plats. Det är en plats av test, en prövning. Och det är ingenting jämfört med nästa liv. Och de förstår sig på den enorma belöning Allah har förberett för dem i paradiset. De här människorna är inte speciellt fästa vid det världsliga livet, utan de har sin fokus på nästa liv. De är som förbiresande i detta liv. Medan de som har detta liv som sitt viktigaste mål, rikedomar, pengar, att bli kändis, och tappat fokus på nästa liv, glömt bort nästa liv. Det är de här människorna som ogillar döden mer än allt. Och de som är fästast vid hayat dunya, det världsliga livet. Må Allah skydda oss från att vara besatta av dunya och dess yani, låga och värdelösa rikedomar. Och må Allah sätta vår fokus på nästa liv och paradiset. Amin. Författaren säger sen Bab Sakarat al-Maut, kapitlet om dödens rus. Döden för med sig ett rus. Och inte för alla människor. Vissa människor dör plötsligt. Men för många människor har döden ett rus. Yani det är svårt, jobbigt att dö. Som Allah nämner i surat Qaf, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, att dödens rus har kommit med sanning. بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَهِيدٍ, att det var detta som du brukade fly ifrån. Att yani, nu har dödens rus kommit till dig. Denna sanning som du brukade fly ifrån eller förneka. Och författaren nämner här en till hadith från Aisha radiyallahu anha, där hon sa att då profeten alayhi wasallam låg på dödsbädden, så hade han bredvid sig en skål med vatten. Och han brukade stoppa in sin hand i det här vattnet och sen stryka över ansiktet. Och han brukade säga La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, döden för sannoliken med sig ett rus. Och sen så lyfte han sin hand och han sa Fir rafiq al-a'la, i det högsta av sällskap, tills det att Allah subhanahu wa ta'ala tog hans själ. Så här nämner Aisha radiyallahu anha också denna detalj på hur profeten alayhi salatu wasalam lämnade detta världsliga liv. Och det var att när han låg på dödsbädden så hade han en väldigt hög feber. Så pass att när han doppade ett tygstycke och la över sitt varma ansikte så kunde man känna hettan på baksidan av tyget. Och vissa av sahaba sa ja Rasulullah, yani det är som att du har en dubbel feber. Och då så sa han ja, för att vi har en dubbel belöning. Yani vi profeter har en dubbel belöning. Allah Azza wa Jal prövade honom med detta för att yani fördubbla och mångdubbla hans belöning i nästa liv. Men när profeten alayhi salatu wasalam då hade denna feber vid döden, så doppade han handen i vattnet och strök över ansiktet. Och så sa han denna dua, eller dessa ord. La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, som vi alla vet vad det betyder. Och här är en faida, en nytta. Och det är att det här ordet, la ilaha illallah, är ett ord av isti'ana. Det är ett ord som man använder för att söka hjälp med. Genom du lider, du har det svårt, minns Allah. Tauhid. La ilaha illallah. Och även att det är det bästa man kan säga innan döden. Som vi har känt till från hadithen, att den vars sista ord är la ilaha illallah kommer att gå in i paradiset. Och han nämner också de lärda att kolla på hur profeten alaihissalam lägger störst fokus på Allah. Många som ligger på dödsbädden tänker på sig själva, tänker på dunja, tänker på vad de ska lämna efter sig. Men profeten alaihissalam tänker på vad? På Allah. För det är Allah han vill träffa. La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Döden för med sig ett rus. Det är svårt, det är jobbigt, det är påfrestande att dö. Och även här nämner de lärda. Kolla på profetens rahma alaihi wasallam, hans barmhärtighet. Hur han in i det sista vill förmedla kunskap till oss. Det här kunde han hålla för sig själv. Döden är svår, döden är jobbig. Men han vill förbereda oss. Han vill förmedla denna kunskap vidare till oss. Så att vi ska vara förberedda på den dagen där vi kommer att dö. Han kunde ha bara lämnat denna dunja. Men han valde att förmedla vidare att döden är svår, döden är jobbig. Trots att det var bland de sista av saker han sa, alayhi salatu wasalam. Vilket visar på hans enorma enirahma för sin umma, alayhi salatu wasalam. Och även att bland de sista saker han sa innan han dog innan detta var just as-salah, as-salah, bönen, bönen, ta hand om bönen. Han ger oss råd in i det sista, alayhi salatu wasalam. För han bryr sig så mycket om oss. Han bryr sig mer om oss än vad vi bryr oss om oss själva, alayhi salatu wasalam. En nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim, subhanallah, alayhi salatu wasalam. Och sen så höjde då profeten, alayhi salatu wasalam, blicken och fingret mot himlen, mot taket. Och han säger, fir rafiqil a'la, yani i det högsta av sällskap. Och sedan så tog Allah subhanahu wa ta'ala hans själ, alayhi salatu wassalam. Och vi kanske avrundar där, för att författaren nämner sen några hadither som är relaterade till döden men inte till dödsruset. Så att det blir lite som två olika ämnen. Och inshallah vi kan spara det till nästa lektion. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss för våra synder och att ta våra liv i det bästa av tillstånd. Och att låta oss vara i sällskapet av profeterna och de rättfärdiga. Amin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.